Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar till GIF-podden. I den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och gäst idag, du ska ju få presentera dig traditionsenligt med fullständigt namn. För här vill vi åt mellannamn om det finns några.
Ja, men då blir det då Susanne Maria Elisabeth Leidinge.
Ja, vet du, finns det någon historia bakom dina namn?
Du vet inte om jag vågar prova. Nej, Maria är efter morfars mor faktiskt. Susanne, vad pappa kom på det precis innan, ja, några timmar innan jag skulle döpas, och då vet inte jag var han har fått det ifrån.
Nej.
Då kanske man inte vågar, han har varit gift 4 gånger.
Men ingen hette Susanne av dem, eller?
Det är inte vad jag vet.
Nej.
Så han berättar nog inte allt för oss.
Ja, vi går direkt in på familjemörkret med Elisabeth Leidinge. Har du några smeknamn?
Lappen.
Lappen. Ja. Var kommer det ifrån?
Ja, Annette Börjessons mamma tyckte att Sundsvall låg så långt upp i Norrlandsskogarna. Så då måste du vara lapp då. Och det där, jag vet inte hur många som lyckas höra det, men det var, måste ha varit några stycken, eftersom då blev det lappen när jag flyttade till Gitex. Då.
Det är ju inget, lapp är ju inget uttryck man slänger sig med längre. Har det liksom åldrats, funkar det här fortfarande?
Nej, alltså nu vet jag ibland när jag ska, jag håller fortfarande på att jobba lite grann med fotbollsförbundet också. Där har man ju olika kontaktytor. Så ibland vet jag inte, ska jag skriva Elisabeth eller ska jag skriva lappen? Nej. Det beror alldeles på vem det är jag ska skicka det till. Så att det är gångbart ibland.
Ja, men du väljer
det där var ju ett artistnamn, kan man säga det?
Ja, absolut. Vad äter du till frukost?
Ja, jag älskar ju frukostar. Sen man ska äta klockan tidigt på morgon vid 7, då är det kanske inte, då är det väl inte bacon och ägg alltid. Men fil och granola, lite sylt, hembakt och en kopp kaffe.
Ja, det här hör vi att du gillar frukost i alla fall. Det är bra. Hur ser familjekonstellationen ut?
Jag har en fru, Lena, och sen har jag en liten vovve som heter Sigge, som är 12 år. Ja, det är de just nu.
Och moderklubb?
Moderklubb är ju då GIF Sundsvall.
Du säger inte Kema Nord då alltså?
Det är GIF. Det blev ett år i Kema Nord, och det var ju en företagskonstellation, kan man säga.
Ja.
Och det ska man ju inte sticka under stol med, att det var ju ändå starten för mig. Reinhold Löv och Åge Johansson, de kom och hämtade mig på moppe här, som har skjutsat ut mig till Kustängen. Ett helt
fint.
År.
Ja. Det är fint.
Ja.
Om du skulle säga, nu är ju det här, vi är ju van vid att ställa den här frågan då till liksom herrspelarna i GIF Sundsvall som inte riktigt jämför sig med världsstjärnor, och det är ju vilken världsstjärna är du mest lik i spelstil, men nu har ju du varit en världsstjärna själv. Ska vi bara stryka den frågan, eller?
Ja, gör det. Annars skulle jag gärna sagt Ronny Hellström.
Ja, Ronny. Hur, han gick ju bort här tidigare i år. Jag har ju fattat att det är en stor idol för dig.
Ja, absolut. Jag läste ju hans bok som han gjorde tillsammans med Svenne Lindberg. Det var ju liksom, det var bilder och hur man skulle träna och allting. De sidorna, ska jag säga, de är lösa fortfarande i boken. Men jag fick ju möjlighet och vi jobbade tillsammans i Malmö FF. Han hade här laget och jag hade damlaget och juniorkillarna i Malmö. Så vi hann träffas faktiskt lite mera.
Mm. Hur var det här då, tidigare år när han gick bort? Hur var det?
Ja, jag visste att han var sjuk. Mm. Och sen, men sen kom det här på radion. Att han, då blev man, jag blev faktiskt väldigt ledsen. För jag har ju träffat honom lite grann på landskamper också. Här på Friends Arena har vi ju suttit raderna ovanför varandra. Så vi har alltid pratat lite grann med varandra så där. Så jag, ja, det är ju så, det känns jättekonstigt. För han blev inte så gammal heller. Nej. Så att, jag var inte iväg på begravningen, men däremot så skickar man ju naturligtvis en hälsning.
Ja. Ja, jag såg att det var en fin, ett fint Facebook-inlägg också som du la ut i samband med det.
Man har ju sett upp till honom jämt och det får man fortsätta göra.
Ja, absolut. Och vad gör du av en ledig dag?
Ja, nu som den här perioden under maj till september, då är jag mest ute i stugan faktiskt. Och där finns det ju alltid någonting att pyssla med. Jag tycker det är kul med blommor och klippa gräset. Och då är man väldigt nöjd när det är klippt och fint och sådär. Och sen så köpte vi en suppbräda i fjol, så den är man ute och paddlar på också. Det är också jättekul.
Vad är det för, är det en som man står och paddlar på?
Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Man tränar balansen i alla fall.
Ja, det är bra. Få ha lite atletiskt kvar.
Ja, ja, det är ganska viktigt. Man ska stå och skjuta på målvakten sen på kvällen.
Ja. Vad lyssnar du på?
Ja, det är alla ätare. Just nu lyssnar jag på Harry Styles. Tycker jag är jättebra. Sen gillar jag ju ganska många svenska artister. Veronica Maggio, bland annat. Lisa Nilsson är fantastisk. Agnes, där kunde jag säga direkt när jag hörde henne första gången på Idol, hon vann ju det. Men jag sa, hon kommer att vinna. Hon har en fantastisk röst. Sen försvann hon ett tag och sen är hon ju tillbaka igen.
Ja, men det låter som det ändå, det är ett musikintresse där.
Ja, men det är det. Ja. Det har alltid varit så i familjen också.
Spelar du själv?
Nej, jag klinkar lite i gitarr, men inte nu
kan jag säga. Inte som Pia?
Absolut inte. Nej. Som Pia. Nej, Pia är duktig. Och hon och hennes bror håller ju på med jättemycket musik.
Ja. Ja. Har du någon dold talang?
Ja, den är så dold så jag inte kommer på den själv. Jag skriver lite grann dikter och sånt där.
Vad gör du av dem?
Ja, några får man väl läsa upp ibland.
Ja.
Några har väl fått in i lite texter till samlingar med våra flicklandslag, vilket 19. Någon har väl de fått hört här i laget också. Ja. Men det är lite grann de som man tycker om.
Ja, men det är mer för personligt bruk.
Liksom. Ja, det är det.
Du planerar eller tänker på att ge ut.
Nej, det var Kalle Balling tyckte att jag skulle göra det. Men,
tycker jag också.
Men ja, det får vi se. Ja. Då får jag nog rita på några stycken till som man är stolt över.
Ja. Men nej, det kan vara nog fint för sinnena att få göra någonting annat. Få koppla av med någonting annat som är för en själv.
Ja. När andan faller på så att säga, det är lite kul för man hittar ju lite sådana här små anteckningar lite överallt. Man har gamla collegeblock som man, och just nu jag måste skriva upp någonting. Så, vad är det här för någonting? Jaha, där skrev jag det när jag åkte tåg. Mm. Ja, så då blir det lite sånt där.
Det är fint. Vi ska ju vandra lite kronologiskt genom åren här. Så du har en lite längre karriär än vad vi är vana vid. Så vi får se var vi stannar helt enkelt längs vägen.
Vi stannar inte någonstans.
Nej. Vi bara låter tåget åka.
Ja.
Men vi brukar ju vara kronologiska som sagt. Och jag skulle ju vilja veta då under vilka förhållanden växte du upp och sådär.
Jag växte upp här i stan på Dalgatan 1C. Mamma jobbade på banken. Så att, men sen så hade vi ju mormor och morfar då, ute i Svartvik på Hemmanet. Och där var man ju jämt. Så fort det var ett lov eller om jag hade mässlingen eller någonting, då fick jag ju vara hos mormor och morfar. där är ju min riktiga uppväxt kan man säga.
Ja, ja. För det var mycket, för fotbollen var väl just runt Hemmanet? Ganska.
Ja, men det var det. Mormor och morfar hade hus, bara två hus nedanför plan. Så man hörde ju så fort det var en bollstöds då blev det ju intressant.
Men alltså, hur kom fotboll in i bilden? För det är ju ändå under en tid här. Du är född 57. Får man säga, får man prata om.
Ja, tänk om man kunde säga 57 år. Då hade jag i alla fall varit lite yngre nu.
Det är en tid då det inte var så självklart.
Nej, men precis. Det var ju, vi höll på med ganska mycket idrott, det är ju mest i skolan då. Det var ju både basket och volleyboll och friidrott. Och sen så började vi spela lite boll på skolgården också. Mm. Men sen var det ju så att det var ju innan dess så hade man ju varit uppe på fotbollsplan med grabbarna. Så var det väl ett par tjejer till som på hemmanet. Mm. Där vi liksom, ja, man kunde ju vara på plan. Det fanns ju ett hål i staketet som man kunde komma in. Liksom. Mm. Och sen så var det ju fotboll. Svartvik spelade ju. Och där stod ju min kommande målvaktstränare, Lennart Jävert.
Just det.
Så att de bollarna som flög över staketet, de sprang man ju in och hämtade. Liksom, och så la man upp dem igen. Och sen blev det ju så att vi skulle försöka starta ett damlag då. Mm. I vår skolklass.
Mm.
Eller var några stycken i klassen då. Det var Agneta Hammarström hette hon då. Så vi
idag Silman Karlsson.
Ja, precis. Så att vi, ja, vi taskade väl upp till Giffarna och frågade om man kunde starta damlag.
Mm.
Nej, det var ju lite trögt då. Så då blev det ju så att då hade de sett oss spela på skolgården. Så då blev jag ju värvad, eller vad man ska säga, till Kemanord.
Mm. Mm. För Giffarna ville inte här i början.
Nej, 1972 då var det Kemanord som gällde.
Ja.
Då fick man bli hämtad på moppe.
Mm. Hur reflekterade du över det där? Hur liksom, att de var så tröga och fattade att ni också skulle få spela fotboll?
Nej, men jag tyckte att det kan inte vara något problem att starta ett flicklag eller damlag liksom. Men ja, det var ju i och med att det var ju nytt allting. Jag tror att första damlaget var väl 67 eller någonting sånt där i Sverige.
Mm.
Så vi var ju tidiga här också. Men ja, trägen vinner fortsatte ju, och så fick vi spela i C-hallen.
Mm.
Och de som har varit där vet ju hur lågt i tak det var där.
Ja,
det var liksom inga höjdare precis.
Nej,
ingen höjdare för någon kanske jag säga.
jag hade ju förmånen tidigare i år att få hälsa på i C-hallen då, tillsammans med dig och Agneta.
Ja.
Och ni var väl bland dem i alla fall som tjatade mest kanske.
Ja, Agneta var ju också, hon var ju en, kanske mer envis än en annan. För hon var ju upp och snackade ganska. Hon är bra på att prata hon också. Så att det gick ju. Det var ju till slut så sa de att nej, men okej då.
Mm.
Så då 73 blev vi.
Ja.
Blev ett damlag.
Men i början här när ni spelade i C-hallen.
Mm.
Ni kallade er för målspottarna.
Ja, för vi gjorde väldigt mycket mål faktiskt. Vi fick ju spela mot killar, för det var ju som, det fanns ju inte något annat damlag. Så det var ju, de killarna var ju inte så gamla egentligen, om man tänker på vilken ålder vi var i. Så att vi slog ju dem varenda söndag.
Mm.
De tyckte inte det var så kul, så det var kanske också en av anledningarna att vi fick starta ett damlag till slut. Och sen var ju Alnö och Stöde, det var ju också tidiga.
Just det, och ja, men där i början, jag måste få säga det också, du och Agneta, ni kallades alltså för Fyrtornet och Släpvagnen, har du berättat. Ett bra smeknamn.
Ja, det var det. Det var ju samma i skolan. Vi har ju gått i skola tillsammans jättelänge. Och så kom jag först, och då visste de att det var inte Agneta många steg efter, och tvärtom liksom. Så där. Och så, ja, men vi var ju intresserade av idrott båda två. Så.
Mm.
Och så vi drog med oss hela klassen, så var jättemånga av våran tjejer i våran klass som höll på med idrott faktiskt. Mm. Så att ja, vi var ganska duktiga på att få med oss folk.
Ja, hur gick det till just det där? Att samla ihop ett lag? För det skulle ni börja göra där när det skulle bli damfotboll i Giffarna.
Ja, men det var många ifrån skolan faktiskt. Mm. Var det. Och sen hade
Vilken skola gick du på förresten?
Sankt Olof och Nacksta.
Mm.
Och sen en liten sväng på Alléskolan också. För de fick, nu kommer jag inte ihåg varför, men det var någonting som skedde där mellan sjätte och åttonde klass. Så då var vi ett år på Alléskolan också.
Okej, okay. Alléskolan känner inte jag till.
Nej, men där är ju ett äldreboende nu.
Okay.
Mittemot Ica Bergsgatan.
Aha, okej. Okay. Ja,
det var ju skola förut.
Jaha.
Ja. Jag tror att Handelsskolan låg där. Gamla Handelsskolan låg där också.
Okay.
Tror jag. Ja, nu,
får lära mig, det är bra.
Mm. Mm. Sen hade vi ju en del baskettjejer. Jag spelade ju basket under tiden som jag började med fotboll. Så jag spelade ju basket i 7-8 år.
Mm.
Och där var det också några tjejer, bland annat Eva Andersson som också var landslagsbasketspelare, som blev forward i GIF Sundsvalls damlag. Hon spottade in mål där också. Hon gjorde poäng överallt hon. Så det var ju faktiskt en del baskettjejer också som vi fick med oss.
Mm. Och henne var det väl landslagsklass på?
Absolut, ja. Ja.
Men hur var det? Var det Börjesson som stod i vägen?
För Agneta, ja.
Mm. Ja, för Agneta.
Ja, hon var ju Libro, heter det ju då. Mm. Och ja, det var det väl. Hon, jag vet att hon var uttagen som reserv.
Ja.
Men det var ju lite svårt att ta sig förbi Börjesson.
Ni hade ju många bra spelare. Ja. Liksom. Vilka var profilerna här i början? Vi är inne på dem lite.
Ja, Marie Jansson, kusin till Agneta, en duktig mittfältspelare. Mm. Sonja Persson, och Henriksson heter hon nu, också en, alltså bra blick för spelet, bra, alltså ja, rejäl spelare skulle jag säga. Vi hade, hon var rätt duktig tekniskt också. Kristina Söderlund var en riktig, hon sköt hårdare än ja, en hästsparkare ska jag säga, så hon krutade in lite mål. Ja, vi hade väldigt många spelare som framförallt som var drivna att bli bättre. Så att det var ju, jag tror tränarna hade det ganska kul med oss. För att vi ville ju någonstans liksom.
För då fick ni den allra första damtränaren då. Det var Ramon Karlsson.
Ja, Ramon Karlsson, och sen blev det ju Lennart Gävert var också med där. Rolf Wiklund. Sen försvann ju jag 79, så då blev ju några till där efteråt.
Men om man började med Ramon, hur var han?
Otroligt engagerad. Han gjorde ju precis allting. Han tvättade kläder, han var på oss, och han var man vill ju inte göra han besviken liksom.
Nej.
För han hade sånt engagemang. Fantastisk människa. Så att, och han var ju med länge. Sen när de andra blev tränare, då skötte han ju lite annat runt omkring, så att han skjutsade och grejer och hela hans familj var väl inblandad i oss kan man säga.
Men med tanke på att liksom att damfotbollen var så ny på den tiden, hur verkade han ta sig an det?
Nej, men jag tror att han var ju bara intresserad av att, för han såg att vi hade glöd i oss.
Ja.
Och då, jag tror det är många tränare, herrtränare, som kanske inte har stött på tjejer att träna, men när de har gjort det. Så de sagt, varför har man inte gjort det här tidigare? Nu kan jag säga att jag är en riktig tränare. För vi hade ju frågor, varför gör vi det här? Och, alltså man var ganska kritisk och man tyckte, det här känns inte, vad ska det här ta oss? Liksom.
Ja.
Så då måste man ju, man blev ganska sönderläst fort.
Ja.
Om man inte visste vad man pratade om.
Ja.
För vi var ju genuint intresserade av spelet.
Och nej, men då, det blev ju en pangstart för er i GIF då, med klättringen i seriesystemet.
Ja, vi vann väl den serien ganska många år i rad. Och DM också. Sen Alnö fick ju också ett riktigt bra lag med Karin Ödlund då, som är landslagsspelare. Och Mia Löfqvist, Ellens mamma. Så att de hade ju också ett väldigt bra lag. Så där hade vi ju lite bataljer. Så de vann väl DM något år också. Och det var ju kul att det var framgång.
För hur var klimatet på den här tiden här? När det började komma? När rörelsen började växa?
Ja, men det blev ju, man tyckte, det var ju Signar Enselius var ju en av våra sportjournalister, och så var det ju Pettersson också.
Ja.
De började ju få upp ögonen för det här, så det började stå lite grann i Sundsvalls tidning om framgångarna och att det blir fler och fler som ville spela fotboll. Det blev ju liksom som en liten, här i Medelpad tror jag, det blev som en liten bomb nästan. Så många som börjar spela. Och sen utökades det till distriktslag. Så det var ju lite kul. Då kom ju också Jämtland och Hälsingland och Ångermanland med. Men framförallt Jämtland kom ju efter oss kan man väl säga.
Så det var en känsla av att allting växte.
Ja.
Var allting bara positivt? Eller var det också folk som inte fattade?
Alltså, det har jag lite dåligt minne, jag tycker allting var bra. Ja. Nej, i och för sig, man var ju hänvisade till lite senare träningstider. Men alltså, vi brydde oss inte så mycket då, för alltså, vi förstod ju att ja, men vi kan inte bara komma och krampa in på allting liksom, så här, utan vi måste ju ge vissa resultat. Men när vi klart när det börjar gå bra då, sen börjar vi spela. Vi spelar inte bara på Västhagens grus, utan vi spelar ju på Kubenplan, och den är ju jättefin. Det är ju, det är den mysigaste arenan nästan. Så att men det fanns ju alltid de som kom med någon kommentar så där, men det var inte så många. Det var lite ibland med glimten i ögat, skulle jag säga. Och sen var vi inte vi så känsliga heller.
Nej.
Vi var inte så känsliga för det.
Nej.
Nej, vi körde på. Ja, men de som får tycka att det är skit, de får vi göra det då.
Ja.
Ungefär.
Vad tror du det kommer ifrån? Den där tuffheten att liksom stå på sig då?
Ja, men det var väl nog att vi började med någonting. Vi gjorde någonting tillsammans. Och vi är starka tillsammans. Liksom, och då vill man ju... Ja, då spelar det ingen roll vem som hackar på oss. Liksom, utan... Vi stöttar ju varann. Och sen så var det ju väldigt många som tyckte att det var kul också. Att vi höll igång. För vi hade ju en hyfsat med publiken då på matcherna. Ren nyfikenhet tror jag också.
Ja.
Så, ja, naturligtvis.
Kommer du ihåg ungefär hur mycket det var då? För du, även på herrmatcherna kunde det ju vara betydligt mer med gamla publikrekord man läser.
Ja, men precis. Ja, men så var det. Ja, vi hade, framförallt när det var derby, hade vi säkert 400-500 faktiskt. Då var det trångt runt planerna. Så det var ju jättekul. Så det är ju det man önskar nu, att det är fler som kommer att titta också på vårt damlag nu, för att det spelas bra fotboll, det gör det. Sen är det ju alltid så, när det blir framgångar då blir flera som kommer, men man behöver ju ha en stabil publik nu också, när det går lite trögare. Det är, då skulle man ju vilja ha lite flera som kommer och hjälper oss framåt.
Jag tycker ju det är härligt att det är, liksom, det är med en sån självklarhet på något sätt, för Det beskrivs ju ofta liksom som en kamp för damfotbollen. Den har ju inte alltid tagits emot på ett schysst sätt, eller tagits på allvar medialt. Nej. De här bitarna. Men här är ju du lite så här, sket väl vi.
Ja, det gjorde. Och det är ju nu var ju liksom hela tiden, man har ju jobbat för någonting, och då man kan ju tycka att det har tagit kanske lite för lång tid. Och vi är fortfarande inte riktigt... Vi kommer kanske aldrig i kapp. För det är ju ganska många år emellan när dam- och herrfotbollen startade. Däremot så känner man ju att det har förändrats ut i Europa överhuvudtaget. Och det tror jag är mycket påverkan, inte av alltså fotbollsfolket egentligen. Utan det är ju företag som har börjat begripa att det här är ju... Det här är ju lika viktigt, för vi har minst 50% av våra anställda är ju tjejer, kvinnor. Och varför ska vi inte stötta båda delarna? Och sen så har ju också fotbollen utvecklats, det har blivit ett snabbare spel, det är ju så fort det blir lite mera fart i det hela, då är det mer attraktivt också.
Ja.
Så, och sen har vi ju i Sverige faktiskt haft framgång från det vi började, kan man säga.
Ja.
Det har vi ju.
Ja.
Och det är klart att då blir det ju, då har vi ju ett annat påtryckningsmedel också, att vi lyckas hålla fanan högt.
Exakt, det är någon här som är i toppen av mästerskapen i alla fall.
Ja, precis. Ja, men det har ju gått bra för herrarna också, får man väl säga, med tanke på att det är ju fortfarande fler länder som har det blir sällan stora siffror, men nu blev det ju det. Måste man ju faktiskt säga när man tittar på matcherna som var i Nations League här. England kan inte ha det lätt nu.
Nej, precis.
De ska ju bli världsmästare. Det är lite långt fram, känns det som.
Ja,
men vi ska dit och ta EM-guld nu i England i sommar.
Ja.
Jag är rätt övertygad om att nu blir det andra.
Du har ju tagit EM-guld där redan.
Ja.
Och dit kommer vi nog strax komma.
Där. Ja, det var kronologiskt.
Lite kronologiskt. Så vi vandrar väl dit. Men det handlar ju också väldigt mycket om att få vara sig själv. Det här. Och göra det man tycker om.
Ja. Så borde det vara för, så är det ju för alla. Ja. Om man har ett intresse, det spelar ju roll om man, alla som börjar paddla nu. Jag säger paddla för det. Ja. Men det är ju i stort sett, det är ju för, alltså, det man tycker är roligt.
Ja.
Det ska ju inte någon annan säga, nej, du får inte hålla på med det, eller du är för dålig, för då är det många som är dåliga, ska jag säga. Både på fotboll och annat. Men just att man stöttar varandra, det känns som det samhället i stort, det är ju liksom jag tycker man får fram bara så mycket negativt.
Ja.
Och det är inte bara idrott, utan allt annat som kommer längst fram på löpsedlarna. Ja. Jag skulle säga, ta dem längst bak istället och lyft fram allt positivt.
Ja.
För det, man kan ju sucka varenda dag man tittar i tidningen i stort sett. Att jaha, nu har det något annat som har hänt. Det jag tycker det är trist.
Ja.
Trist att det är på väg åt sånt här håll som det är nu med allt som händer.
Ja. Vad tror du den liksom positiva synen kommer ifrån?
Jag vet, egentligen är jag ganska pessimistisk.
Är det det?
Ja. Ja, eller realist.
Man kanske ska säga matcher, men...
precis. Både på och utanför plan.
Ja.
Nej, men realist är man väl kanske.
Ja.
Nej, men alltså, när det blir så mycket negativt så måste man väl försöka hitta någon glädje själv.
Ja.
Och då får man försöka påverka andra och säga, när man går in i en affär och blir vänligt bemött, då kan man väl vara gullig mot varandra och säga tack för att du har hjälpt mig.
Mm.
Att bara, det är så lätt att man säger någonting för man klagar på någonting.
Ja.
Men om man tycker någonting är bra, men säg det också då.
Ja.
För... är vi dåliga på det?
Ja,
ja.
men det är nog så.
Mm.
Vi är dåliga på det.
Ja.
Och jag vet inte, det är väl kanske någon lathet.
Jag vet inte heller. Det är självklart att nu är det bra, så då ska det vara så.
Ja, men det är ju en det är ju en konstig lathet på det sättet.
Ja.
För det kommer ju mycket bra tillbaka genom.
Du kan ju lyfta den personen den dagen.
Ja.
Att man säger tack så mycket, vad gullig du var det.
Ja.
Ja.
Och,
hur svårt kan det vara?
Ja.
Det är ju kul att göra någon glad.
Ja. Ja.
Ja. Det är ju roligare att ge presenten att få.
Ja.
Mm.
Men... Om man liksom ser till det, för ni fortsatte ju då ändå tjata på giffarna fast de sa nej. Så fortsatte ni ligga på här om och...
Ja, vi fick väl... Ja, till slut så tyckte de att vi blev jobbiga. Ja. Nej, men så var det väl några som tyckte ändå, varför inte?
Ja.
Ja, och det är vi ju glada för.
Ja.
Ja.
Men i det att liksom få vara... Kände du att du kunde få vara dig själv?
Det funderar man inte på. Bara var. Det var svårt att vara någon annan.
Ja.
Ibland kan man ju vilja vara någon annan kanske. Men nej, men så har det ju alltid varit.
Ja.
Ja. Man får gå till sig själv bara.
Ja.
Tiden. Mm.
Och här så fortsätter ni då. Du var inne på, det var lite, ni fick lite sämre plantider och sådana här grejer. Men...
Ja.
Men ni tog er an det, ni körde, ni klättrade i de här seriesystemen. Hur minns du tillbaka de åren?
Ja, men det var ju jättekul att sätta sig i en buss med de här och åka iväg och spela matcher. Och vi hade ju kul på bussen dit och vi hade ännu roligare hem, för då hade vi otroligtvis vunnit också. Men det var ju jätterolig tid. Vi gjorde ju mycket annat tillsammans också.
Mm.
Och det vet jag, det gör vi ju fortfarande.
Mm.
Att man hittar saker och ting tillsammans utanför plan. För det gör man... Det blir lite annat då.
Mm.
Då behöver man lär känna varandra på ett annat sätt än bara på fotbollsplan.
Så det här gänget håller ihop?
Vårat gäng som spelar nu? Jajamän.
Mm.
Mm, absolut.
Ja, gänget nu.
Ja.
Här, men ert gamla gäng?
Vårt gamla gäng? Ja, inte riktigt så. Men däremot så träffar jag Agneta lite då och då. Och Sonja.
Mm.
Det är de som är... här. Sen träffar jag ju Eva Andersson, brukar väl stöta på varandra på stan och sånt där. Men annars så, i och med att jag var borta i 27 år, så tappar man ju lite, lite den närkänslan.
Ja.
Men sen är det ju några som vi har pratats vid på telefon naturligtvis, och Facebook finns det ju alltid.
Mm. För du lämnade laget då för Jitex 79?
Ja.
Ja. Hur gick det till?
Jag hade ju fått möjligheten då, blev uttagen till landslaget 74.
Mm.
Och då såg man ju ganska många duktiga fotbollsspelare från Öxabäck och Jitex som man blev rätt imponerad av. Och de var iväg och spelade internationella matcher i Tyskland och Danmark. Var
ni då i seriesystemet när du togs ut?
Då var vi låg ju i högsta divisionen då. Det var ju då det var flera division 1-klubbar i över Sverige. Men det blev man lite kittlad av, och man hörde liksom vad de pratade om och så där. Man var ju, då var man ju 17 år, så man var ju lite tillbakadragen. Mm. Det har jag tagit igen. Men så man var ju lite nyfiken på det där. Och sen så fick man ju, för det gick ju bra på den där landskampen, och då, annars hade de säkert inte sett den.
Nej.
Så att då fick man ju lite förfrågningar från Hammarby och Jitex, och då också Gidonsberg och Västerås. De var ju också topplag då. Så då börjar man ju fundera lite grann. Ska jag verkligen ge mig iväg någonstans?
Men det där landslaget togs du väl ut till på ett väldigt speciellt sätt?
Ja, det är...
Berätta om Lasse Broström.
Lasse Broström, Norrlandsögat som de kallar det. Han var ju scout för både herr och dam och pojk- och flicksidan. Det var ju inte flicks, det fanns ju ingen flicklandslag, så det var ju damsidan då. Fick uppdrag av fotbollsförbundet. De hade väl lite olika sådana personer som var ute och tittade på spelare och hade fått lite nys på någon. Och det var väl någon som hade säkert sagt att den där målvakten ska kanske gå och kika på. Så skulle vi åka iväg och spela mot Jämtland i en match. Och på vägen dit
till bussen. Landskapslagen.
Då var det landskapslaget. Så på vägen dit så säger någon av ledarna, det är en man som kommer och kollar på dig idag från fotbollsförbundet. Jaha. Så jag tänkte inte så mycket mer på det där. Det här har man ju glömt bort ganska snabbt. Och sen så gick ju matchen, det gick ju bra. Och så kommer det fram en herre mycket väl som presenterar sig. Ja, hej, jag heter Lasse Broström. Jag har sett matchen och tycker jag har gått bra. Jaha, vad kul. Ja. Så jag tänkte, är det möjligt att kunna få skjuta något skott på dig? Ja, och så, då tittade jag på en så här kostym och så, oj, fina skor. Jag tänkte, ska du skjuta med dem? Tänkte jag, sa ju inte det högt än, men det kan du få göra. Så då sköt han några skott och så blev vi taget till landslaget.
Du måste ha tagit de där skotten då?
Ja, något tog jag säkert om. Ja, nej, men det var ju, när man berättade så här så är det ju jättemånga. Jag har ju berättat för många av de här yngre spelarna hur jag blev uttagen. Då har man ju fått lite skatt, så är det ju. Ja. Men det var fantastiskt.
Ja. Vilken profil egentligen.
Ja.
Kommer där och gör på det sättet. Det hade varit intressant att se Benny Mattsson göra samma sak, eller Kalle Pålsson när de tar ut till fotbollsgymnasiet.
Ja, Benny tror jag säkert visar hur man ska skjuta. Det tror jag.
Ja.
Han lyssnar förhoppningsvis på det här.
Ja. Ja. men där när du lämnade för Jitex då, hur togs det emot av gänget?
Ja, jag får ta det som en komplimang. Ja. Agneta, naturligtvis Agneta som man har gått i skola med och vi har gjort mycket tillsammans. Ja. Alltså, våra familjer umgicks med varann, så vi hade ju vi var ju en enda stor familj, men hon blev ledsen och besviken. Ja. Och så var det. Och giffarna, de passade på att skulle ta betalt dem då.
Aha. Var...
Då var man helt plötsligt värd någonting.
Ja, berätta om det.
Ja, jag flyttade ner då, bestämde mig för Jitex, för jag tyckte att det var pappa bodde i Stockholm då. Och han var hammarbyare. Och det tyckte jag han var ju perfekt. Men jag sa att pappa, Stockholm är för stort för mig. Jag kände det. Det var liksom inte den magkänna. Nej, Göteborg, det känns lite mer långt. Så det blev Göteborg.
Där måste du ha haft idolen Ronny också.
Ja, så var det ju. Men då var han ju på väg till Kaiserslautern, tror jag. Så han var inte i Hammarby då. Däremot så lockade de med Svenne Lindberg som målvaktstränare.
Ja.
Och det är klart att det var vägde tungt. Det var svårt att säga, för de hade allting på plats liksom, när det gäller vad de ville erbjuda. Så det var, men det var inte det, utan jag kände att nej, det är för stort. Så man vet inte vad som hade hänt om jag gått dit. Nej. Det får man stå skrivet i stjärnan.
Det blev ganska bra i alla fall.
Det blev väldigt bra. Ja. Nej, men det blev ju då, när det skulle komma till själva övergången, då ville Giffarna ha betalt för mig.
Mm.
Då hade de ju räknat ut att det här liksom, jag kan ge lite klir i kassan.
Mm. Vet du hur mycket de ville ha?
25 000.
25 000? Ja. Var det mycket på den tiden?
Ja, det var väl inte. Det var väl bland de första som kostade pengar.
Mm.
Mm. På men Gitex betalade ju inte det. Och jag fick inte betala själv. Mm. Alltså vi slet med det här ett tag. Så jag spelar ju inte förrän till hösten i Gitex då.
Nej, okej.
Okay. Mm.
Det drog ut på...
Jag blev svensk mästare, så det ville man ju bara skicka en känga till herrarna här uppe.
Ja.
Här var man och kämpade för att få börja starta ett damlag och gjort allt det jobbet. Ja. Men då ska de bli betalt. Mm. Så det ska jag säga, det satt i väldigt länge. Men nu sitter jag i samma... Mm. Nu sitter vi i samma hus nu. Ja. Så. Jag har glömt det nu.
Ja.
Nej, men då var jag otroligt besviken och ledsen.
Det fanns en bitterhet då? Liksom.
Ja, det var det. Det kan jag verkligen. Ja. Det kan jag säga. Jag tyckte det var otroligt oschysst.
Ja. Kunde det synas på något sätt? Den här bitterheten liksom.
Nej, det tror jag inte. Men däremot så gick en sponsor in och betalade pengarna så att jag blev spelklar.
Ja.
Mm.
Och vilken grej då. Och till slut blev det i alla fall.
Fick jag ett SM-guld 79.
Mm. Ett SM-guld direkt.
Mm.
Det måste ju ha känts ganska bra då.
Ja, det kändes som en riktig... Jag var väldigt glad över det.
Ja, men alltså med tanke på det, hur mycket kontakt hade du med gamla lagkamraterna i Giffarna då under den tiden?
Inte så mycket.
Det var inte det.
Nej,
då.
Det var det faktiskt inte, det får man väl säga. Mm. Men sen, jag har ju, även om jag flyttade så var jag hemma alltid en vecka på sommaren när vi hade uppehåll. Jag har inte missat en jul. Men hem till mamma och mormor och morfar. Och då tränade vi, jag och Lennart, uppe på Hemmanets plan.
Jag tänker på det. Vi fick också en lyssnafråga om det inför podden, hur det liksom, och det handlade ju lite om när STFF gick ifrån Giffarna.
Mm.
Men då hade ju du lämnat föreningen så. Men jag tänkte om du liksom, började du höra att det knaka i fogarna? För det kan man väl nästan ana att det började hända saker.
Nej, faktiskt inte innan jag stack iväg.
Nej.
Däremot så vet jag ju hur vi fick kämpa emellanåt. Det var ju bra att vi hade ett damlag, för vi fick sälja lotter, vi fick sälja korv, vi fick göra mycket kring matcher och sånt där och hjälpa till.
Mm.
Men sen så ville vi ju också kanske åka iväg bara kanske till Stockholm för att möta ett annat lag. Eller, ja, men då fick vi ändå betala över egen ficka. Vi fick liksom... Och det är klart att blev det fortsatte så, och att man kände att man blev utnyttjad, så blev det väl schism till slut, eller vad man ska säga. Mm. Man kände att det fanns inget intresse liksom att spela fotboll på lika villkor.
Mm. Och
till 84 blev det ju, bestämde de så, och bara gå isär.
Mm. Precis. Mm. Och ja, och om man ändå, när vi ändå är där, vi kan väl lämna kronologin här lite kort, för det är ju en fråga liksom som återkommer, det här med att eventuellt slå samman allting igen. Mm. Och det ska ju pågå nu då, som jag har förstått det, någon form av utredning fram till nästa årsmöte, både från Giffarnas håll och från STFFs håll, vad som behövs. Är du inblandad i det här?
Nej. Nej, det är jag inte.
Du är inte det?
Inte än i alla fall. Jag vet inte om jag blir det heller. Nej. Men det här är ju någonting för våran styrelse. Ja. Och en arbetsgrupp har de ju tillsatt från oss också.
Mm.
Som ska se till att... Det var ju som jag läste Stefans kommentar i tidningen här. Att det är inte bara liksom att slå ihop det.
Mm.
Det måste ju bli någonting som blir hållbart och bra. Och sen att vi... jag tror att det skulle vara jättekul.
Ja.
Då är cirkeln verkligen sluten.
Ja.
Då kan man dra sig tillbaka.
Ja, det är något du vill ha gjort så innan du backar.
Ja, det hade varit... För jag tror att det är bra för båda föreningarna.
Ja.
Absolut.
Ja.
Och Jag menar, vi har ju nått framgång på båda sidor. Och ja, vi kan dra nytta av varandra på olika sätt. Och det är dit vi ska försöka komma nu. Så att, och jag tror att man får med sig stan också på ett annat sätt. Och jag hoppas de som tycker att nej, men fan, de får bolla ingenting. Att, jag tror att den klicken är liten. För jag, jag tror de flesta som tycker om fotboll har insett att damfotboll, det är också bra. Sen är inte allting exakt likadant på fotbollsplan och inte vid sidan om heller. Men så är ju samhället stort. Så jag tror att ja, det skulle vara jättekul om vi kunde få till det här.
Ja. Och du behöver ju inte föra hela föreningens talan, men du kan ju tala för din bild. Vad tycker du behövs från respektive håll för att det här ska bli möjligt?
Ja, framförallt så man kommer ju aldrig ifrån ekonomin.
Nej.
Det måste ju finnas, där måste det finnas ett bra koncept, och man kan ju säkert ha en budget som går bredvid varann, absolut. Men det ska ju också finnas en trygghet när man gör det här, för vi har ju trots allt en damförening som är i ekonomisk balans och allt har varit. Och det kan vi ju inte säga om Giffarna tyvärr. Inte riktigt. Och det är klart, någonstans där så behöver man väl ha en känsla att det ska...
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det ska funka för båda. Och jag tror säkert många är GIF, ja, men det kommer kosta en jäkla massa pengar. Men vi har ju klarat oss faktiskt själva innan vi går in i det här.
Ja.
Och därför tror jag i alla fall att alla företag som nu stöttat både oss och GIFarna, för vi har ju en hel del som är likvärdiga, att de känner att härligt, nu kan vi verkligen gå in och satsa ordentligt i hela föreningen. Jag tror att våra företagare runt omkring är så kloka så att de inser vilken större del det här skulle kunna vara för dem att göra.
Ja, för där är det ju som du är inne på med GIFarna och ekonomin, där är det ju snarare de som skulle vara en belastning för STFF sett till historik i alla fall.
Ja, precis. De resurser som finns där som vi inte har, det är ju personella resurser eller på marknadssidan och det är lite annat också naturligtvis, för nu jag sitter ju som den som är jag och det är Lennart Lomme som är anställda, om man säger, av föreningen. Alla tränare är ju arvoderade eller inte arvoderade alls. Så att vi har ju den kostnaden har ju vi mycket mindre av än vad GIFarna har. Men vi har ju också en framtidstro för just våran akademi, att vi vill också bli bättre. Vi vill klara certifieringen på damsidan och flicksidan på ett bra sätt. Och då är det ju då kan vi ju snegla lite grann på GIFarna, har vi gjort lite, hur har ni löst olika saker? Men vi kan inte gå lika fort fram som det är nu. Så att jag tror att vi skulle kunna dra nytta av varandra. Vi har också mycket bra ledare i vår förening.
Och ser man till fotbollsgymnasiet just då, så har ju ledarna där, det är ju någonting GIFarna får mycket beröm för, att ledarna där är ju de samma som i GIFarna. Men det är också tjejer som går där. Men det är inte ledare i STFF som är på fotbollsgymnasiet.
Nej, man kan inte ha hur många instruktörer som helst. Då är det ju så att man ska ha en viss utbildning också. För att vara och lärarutbildning också. För att kunna vara instruktör där. Så att det är ju, sen är det ju så att två av de här som är instruktörer har ju också varit tränare för STFFs A-lag. Så att de är verkligen intresserade av dam- och flickfotboll. Och gör verkligen allt för att det ska bli bra. Och det är ju det, och det ser även Benny som inte har varit damtränare hos oss, men han är ju också väldigt intresserad att vi ska, att det ska gå bra för oss. Mm. Att det, vi har en fantastiskt bra dialog, och det är jag jättetacksam för. Men det, det här är jättebra killar för både pojk och flick.
Ja, och de två, givetvis Fredrik Karlström och Patrik Jonsson Tretschak, ska vi ha nämnt då?
Ja, i alla absolut. Fall, om missat. Jättegärna.
Ja, återgår vi till karriärbanan. Vi kanske kommer tillbaka till det här. Inte helt omöjligt. Men återgår vi till karriärbanan då. Du var i J-Tex. Det var ju ett fantastiskt lag mitt i en storhetstid. Ja. Och man får väl nämna liksom, ja, med Pia Sundhage, Annette Börjesson. Det fanns profiler där. Vilka mer får man nämna om man ska...
Annette Vinden Niklasson.
Yvonne Lindqvist. Vinden, kallas hon för det?
Vinden, ja, hon var snabb. Ja. Hon hade världens långsammaste överstegsfint. Hon var inte så teknisk.
Nej.
Så. Men alla gick på den ändå. Ja. Så, då petade hon den, så stack hon bara.
Överstegsfinten fanns på 70-talet.
Oj, det var ju då vi gjorde den. Ja. Nej, men vi hade ju så, Anna Svenjeby. Hon spelade också i Kroning, men hon var också hos oss. Helene och Ingrid Johansson. Vi hade ju nästan alla var landslagsspelare. Anette Hansson.
Och liksom många färgstarka profiler. Så hur var klimatet i det laget?
Det var högt i tak, kan jag säga. Det var det.
Högt i tak. Och hur vill du beskriva högt i tak?
Ja, men där kan man ju verkligen gå igång på varandra på matcherna och säga till, nej men nu, det här duger inte liksom. Men det var väl ingen som blev sur för det. Alla ville framåt. Så att vi var en fantastisk grupp. Både tekniskt och organisationsmässigt. Och tränade vi också väldigt mycket.
Ja. Hur mycket tränade ni på den tiden? Ja, professionella fotbollen fanns ju
4 gånger i veckan.
Inte så mycket.
Och så match då.
Ja.
Så att morgonträning hade vi inte, för alla jobbar ju. Eller gick skolan, som vanligt. Där har det inte ändrat så mycket.
Nej.
men sen, i och med att alla var med i landslaget också, så var det ju, det blev ju ganska mycket erfarenhet som vi fick med landskamperna också. Som också föll till godo. Det var Öxabäck och Jitex var ju de stora klubbarna i landslaget då.
Precis. Och under den här tiden så hade ju du en av karriärens stora framgångar då, med guldet, EM-guldet 84. Det är alltså det första mästerskapet som spelades, va?
Ja, det hade varit något inofficiellt innan. Men det här är ju första då som är officiellt då.
Hur var landslagsfotbollen på den här tiden?
Vi mötte ju Italien, vi mötte ju England, då var ju Danmark också väldigt en stark nation, men det är de ju fortfarande. Men det var de länderna som hade kommit längst. Så att det var ju rätt tuffa matcher, får man säga. Det var inget man kunde inte ställa ut skorna någonstans. Då hade ju inte egentligen Tyskland kommit igång så långt.
Nej, just det. De var lite senare.
De kom lite senare. Och så Norge kom också 87.
Ja.
De var också bra. De hade också jättemycket bra spelare.
Vad har du för goda minnen av det historiska guldet?
Ja, att det var lite regnigt andra matchen.
Ja, det var bara någon lerpöl, va?
Det var sista matchen som skulle spelas på den där planen, för sen la de om till konstgräs. Och det kan man ju förstå, i alla fall efter det där. Nej, det var ju som ett gyttjebad i stort sett. Det hade ju regnat hela veckan innan vi kom dit. Så den var ju vattensjuk, så vi fick inte träna på den någonting innan vi skulle spela. Så när vi kom dit matchdagen så stod vi och tittade på, ja, vi får nog använda våra kantspelare lite mer. För där var det i alla fall grönt.
Ja.
Men det är som vanligt, när man säger saker och ting, då blir det ju tvärtom.
Ja.
Det var mycket spel på mitten. Eller, ja, jag vet inte om jag ska kalla det spel, för det gick nästan inte att rulla en boll. Idag hade
svårt att ta sig därifrån efter avspark.
Ja, Anna Svenjeby, som var en av våra mittfältare, hon hade nog inte en enda gul fläck kvar på sin tröja, kan man säga. Det var helt brun. Så att, det var fruktansvärt.
Det måste ju ha varit helt bizarrt.
Ja, det var det. Idag hade nog inte det godkänts en sån match. Men nu var det ju final, så att de ville ju att den skulle spelas naturligtvis.
Ja.
Och det var vi glada för.
Så det var ett kort mästerskap på det sättet?
Ja, ja, vi spelade ju första matchen hemma på Ullevi.
Det funkade så.
Mm, det var bra, ja. Och den gick bra. Vi vann ju med 1-0 där. Och då hade vi, det var ju ganska mycket folk, för det var ju Gotia Cup också, samtidigt.
Ja.
Så att, nej, men det var, och vi spelade ju rätt bra. Vi hade ju den matchen också. Sen till slut så fick vi ju ett jättesnyggt mål av Pia på ett inlägg, tidigt inlägg. Mm. Vi var moderna på den tiden. Mm. Med språngnick. Så det var ju skönt, och det kändes liksom att vi skulle, det här skulle vi nog kunna ro i hamn. Men så gör de ju ett skitmål alltid när de gör mål.
Speciellt om det är på dig.
Ja, precis. Nej, det var väl en sån mål som tyvärr våran Klara släppte in här. Det skulle vara ett inlägg, men den seglade in i bortre krysset.
Ja.
Så det var, så det, det blev, då blev det lite så där, undrar hur ska, men vi hade skott i stolpen och vi hade ganska mycket.
Mm.
Vi gjorde också en bra match, den engelska landslagsmålvakten Terry Wiseman, men det blev ju straffar till slut.
Ja.
Mm.
I lerpölen.
Ja. Mm. Det var inte så lätt att slå straffar heller.
Hur många straffar tog du?
Två. Mm.
Hur minns du de liksom, sekunderna?
Ja, först och främst var det bara liksom, jag försöker vänta ut, för jag är rätt reaktionssnabb, så jag tänkte jag litar lite på det, och sen att det kan inte bli några jättebra straffar när det ser ut som det gör med stöd i benet och var ledigt och, så att jag försökte stå upp så länge som möjligt. Den första får jag på mig på kroppen, jag går åt rätt håll, men det var ju, den gick inte så långt ut, så det, sen den andra, då är jag lite på väg åt fel håll, eller ja, fel håll, jag vet inte vad jag ska säga, men hon sköt den i mitten, så att jag släpar med benet så jag får den på benet och går ut. Så det var ju ganska skönt, för då hade Helene Johansson slagit sin straff åt pipan. Så då var man liksom tvungen att ta en till.
Typiskt, de sätter er målvakter i den.
Ja, vi får alltid hamna i det läget. Ja, men det är då, vi kan ju alltid vinna de matcherna, i stort sett. Men så hade ju Pia hade sagt att jag blir straffad, för hon trodde inte det skulle bli det. Så kan jag ta sista, hade hon ju sagt till Ulf Nyfors. Men hon sa det, jäklar, det blev ju straffad.
Ja.
Men då ropade jag bara till henne. Du får dra till, Pia, det går inte att liksom placera in den, som hon brukar alltid vänta och placera. Hon gjorde en sån där brolinare oftast. Men alltså, det går inte, det är bara att dra till. Och det gjorde hon. Jag tror inte målvakten hann röra sig ens.
Nej.
Ja, inte mycket i alla fall. Så det var skönt.
Men i Tex så var ni ju så enormt framgångsrika och hade de här skickliga spelarna som tog sig till landslaget och samtidigt har man sina jobb. Man tränar alla de här kvällarna i veckan och spelare har familjer, förmodar jag.
Ja.
Hur gick det för er att få ihop allt det här och lyckas med det, med det utfallet?
Ja, men man lär sig ju planera, man lär sig, det var ju ingenting som var ovanligt. Alla var ju vana att det var så här. Man planerar ju efter det. Och sen så, i och med att man har man jättekul ihop. Och sen var vi dessutom framgångsrika, så då det bara rullade på liksom. Sen hade vi ju kul, vi hade ju en liten, inte teatergrupp, men lite musik och sånt där, som så när vi åkte iväg på någon turnering så på vårkanten så skulle vi alltid ha en litet event för de andra lagarna som var där. Så då fick man låtsas som man var John Travolta vid något tillfälle. Vi hade väldigt mycket kul ihop i sidan om också. Och det tror jag att man, det är också en liten, det behöver man nog ha, tror jag. Så att det inte bara blir allvar hela tiden. Så att vi var bra på det också.
Det kommer vi liksom tillbaka till.
Ja.
Till det där.
Ja. Att, man måste ha roligt.
Ja.
Ja.
Det är det allting hänger på.
Nej, varför ska man hålla på med något som man inte tycker är kul? Liksom?
Och lägga ner den enorma kraften på det. Det fortsatte ju gå bra. Du utsågs ju till Sveriges bästa spelare. 91. Hur var det? Hette det diamantbollen på den tiden?
Ja, det har det gjort hela tiden. Alltid, ja. Och då var det en boll faktiskt. Nu är den lite annorlunda.
Det är så fånigt att det inte är en boll.
Nej, jag vet inte heller varför. Men det var jättekul. Det var ju det fick jag ju efter, i och med att vi spelade VM 91 i Kina.
Mm.
Så det gick ju jättebra i den turneringen.
Mm.
Så att, och det var väl också lång och trogen tjänst.
Mm.
Men, nej, men det gick väldigt bra. Jag har hållit en bra nivå under alla år.
Mm.
Jag har inte haft några direkta... Jag har inte haft några skador som hållit mig borta, och det tror jag också är en framgångsfaktor för mig, att,
mm.
att jag har hållit mig frisk. Jag har alltid varit noggrann med min kropp jämt. Mm. Och det är därför du sa att jag ser inte äldre ut än,
nej,
än du tog några bilder för 40 år sedan.
Exakt, jag sa det här innan inspelningen.
Ja, nej, ja. Så att det man varit noga med att inte man känner om man har varit på väg att bli förkyld och ja. Haft ont i halsen. Jag har aldrig satt min fot på plan.
Nej.
Nej.
För vad tror du att du har gjort som andra inte har gjort? Med tanke på att det har blivit så fruktansvärt bra.
Jag tränar hårt.
Ja.
Jag tränar jättehårt. Jag har kört mycket själv också.
Ja.
Vid sidan om de vanliga träningarna. Men sen har jag haft en fallenhet
mm.
för det här. Och sen var det otroligt nyfiken och försöka utveckla sig själv.
Mm.
Och driver målvaktstränarna till vansinne ibland för att man var så precis. Jag var otroligt noga med det tekniska utförandet. Och sen har jag haft en bra speluppfattning.
Mm.
Som, ja, plus att man har kunnat kommunicera, då fick jag lära mig hårda mm. skolan av Annette Börjesson.
Okej, den hårda skolan. Berätta mm. om den hårda skolan.
Ja, man fick då en utskällning första ja. Matchen.
Mm. Kommer någon hon sa?
Ja, du kan väl inte gå ut på en hörn och inte säga någonting. Jag höll ju på att göra självmål.
Ja.
Hon höll på att nicka in den.
Ja.
För jag sa ingenting. Jag tyckte det var alltid obehagligt mm. när man skulle säga, tala om att man skulle ut på en höjdboll och så mm. tänk om jag inte tar den. Så jag var lite tyst där i början.
För det var lite
och då fick man ju en riktig råsop där. så det var bara så här, nej, sa man lite försiktigt. Så började man prata lite och sen har jag aldrig slutat.
Nej, för jag ser ju inte dig som den försiktiga.
Nej.
Vad hände?
Nej, men det var ju så, skulle jag få förtroendet att spela i J-Tex, då var det bara att
ja.
Och visa det man kunde på plan, men också naturligtvis att kommunicera. Och det är ju så, är man duktig på att se vad, fantisera, se vad som kan hända, och då mm. kan man ju faktiskt förbereda sina lagkamrater redan på halva plan och förhindra någonting farligt.
Ja,
mm.
och nej, för om man får komma till det då och spola i kronologi
mm.
så när vi sitter ju livesänder våra en del STFF-matcher här på MP3
mm.
och då är någon hytt bredvid, så har vi dig. Man brukar kunna höra dig genom väggarna.
Ja, det är helt otroligt. Jag brukar fråga ibland så,
ja.
Har ni hört mig? Nej, säger ni då. Och det tror jag inte på. För ibland blir jag så förbaskad. Och alla väntar ju på att jag ska glömma och stänga av den här mikrofonen.
Mm.
Men det har jag inte gjort än. Och nej. Det tänker jag inte göra heller. Då får man liksom vara lite proffsig. Men man ser ju alldeles för bra från det hållet där vi sitter ja. Under taket. Och det vet jag, det ser man inte på samma sätt när man är på sidlinjen som tränare eller från spelare heller ibland, att man ser de här luckorna som finns.
Ja.
Men det är så svårt, det är ju en känsla människa och det är, det är väl kanske inte bra för mitt hjärta heller att jag går igång som jag gör. Men det, jag försöker, varenda säsong säger jag så här, nu ska jag inte.
Mm. Men vad är det som händer med dig då?
Man vill så gärna att det ska gå bra.
Ja.
Det är ju det. Man mm. undrar med tjejerna, för de gör samma jobb som en annan har gjort.
Mm.
Och en lite till. För nu har jag med mig bevakat på alla möjliga håll och kanter. Dessutom så måste man ha jättehöga betyg för att kunna fortsätta
mm.
Till en civil karriär. Det var inte lika tufft när jag gick i skolan på det viset. Det fanns ju jobb oavsett. Liksom.
Mm.
Skola, och sen ska man vara bra i sociala medier, man ska vara, alltså det är mycket som tar energi
mm.
och det ser man ju ibland, de är trötta när de kommer ibland till träningarna mm. då vill man så gärna ska gå bra för dem, och då mm. förstår man, borde jag förstå att de kanske inte orkar vara perfekt i den här matchen
mm.
men jag vet ju, säger vad de gör på träningarna
mm.
men gör det på match då
mm.
så vill man
ja.
Och då blir man så här lite frustrerad.
Då brinner det. Det ja. Kanske är ganska skönt att du kan vara instängd och leva ut det här.
Det är någon anledning att jag fick hamna där uppe, antar jag.
Ja, för när var du senast liksom nere vid planen under match?
Ja, det var väl då det började när jag flyttade hem här.
Ja,
ja.
Men vad hände sen?
Ja, sen hade vi ingen som skulle vara speaker.
Ja, okay.
Och då anmälde jag mig.
Ja,
ja. Jag tänkte, blir det fel på mikrofon så kan jag alltid öppna fönstret.
Ja, ja, det har du röst i. Men, nej, men och just det här, för du har ju fortfarande det här enorma engagemanget och brinnet och har kraft till att gorma åt de här.
Ja.
Vad, du har ju verkligen haft ett helt liv i fotbollens tjänst.
Mm.
Var kommer den passionen ifrån?
Ja, egentligen en svår fråga det där, för jag tycker ju alltid det är roligt. Det är inte roligt jämt, det kan jag väl säga.
Ibland,
framförallt inte när man har förlorat eller när det är någonting annat, när det inte blir så bra mat som man har beställt till tjejerna när de åker iväg. Att man säger en sak och lovar tunt och då blir man ganska sur och så ska man ta ett sånt samtal med restaurangen eller någonting sånt där. Men, nej men... nu gör jag lite olika saker. Jag är både på fotbollsplan och så är jag vid sidan om. Och sitter bakom tangentbordet emellan och får skriva lite grann ibland.
Mm.
Och den kombinationen har gjort att jag tycker fortfarande att det är kul.
Mm.
Hade det bara varit att jag varit på fotbollsplan hela tiden, med tanke på att vi tränar sent. Vi tränar klockan 6. När jag spelade i Gitex, när jag spelade i Malmö, då tränar vi 4. Då var man hemma klockan 6.
Mm.
Så då var det lättare, då lagar man mer mat än vad man kanske gör nu. Nu får man ju, jag har sån fantastisk tur att jag får maten serverad när jag kommer hem från träningarna. Men det sliter lite mera, det känner jag. Det är väl det som har tagit mera, liksom att man får träna på senare tidigare. Och vi kan ju inte träna tidigare, för de går i skolan eller så jobbar de.
Mm.
Så det är den värld vi lever i.
Mm.
Och då tycker man att flera skulle uppskatta vad våra tjejer gör med de färre medel och möjligheter som vi har.
Mm.
Vi kan inte träna klockan 12 och sen inte göra någonting.
Nej. Ja, alltså här, hur ser du liksom på framtiden för STF? Vad behöver de ta för kliv egentligen för att ta nästa steg?
Ja, dels att vi får de ekonomiska möjligheterna att vi kan betala tjejerna någonting.
Ja.
Att de då kanske skulle kunna jobba halvtid åtminstone.
Ja.
Eller studera lite på en längre tid för att liksom kunna alltså komma utvilad och fräsch till en träning. Den behöver inte börja klockan 12, den kan börja klockan 3 kanske.
Mm.
För då tror jag att man kan locka ännu mer spelare att våga satsa.
Mm.
För som det är nu så vet vi att det inte är så många som kommer hela vägen som Hanna Glas har gjort.
Mm.
Och tjäna pengar på den här idrotten. Och vi vill ju försöka göra det så sportsligt bra för våra tjejer. Så vi försöker ju verkligen göra absolut det vi kan. Så att man åker bra till matcher, vi käkar, vi bor bra för att vi ska kunna prestera och kunna klättra. Men det är ju så fort vi får fram bra spelare och man inte har tagit sig hela vägen upp, försvinner de och så får man liksom börja om lite grann. Och hade vi haft mera lite ekonomiska muskler och kunna betala tjejerna lite grann, så tror jag att vi kanske haft en mera större utval av den här 40-listan som vi använde oss av innan serien startade i år.
Mm. 40-listan?
Mm.
Vad är det? Med 40 spelare?
40 olika spelare som vi har varit i kontakt med.
Just det.
Mm. För att vi vill ju helst ha från distriktet här.
Ja.
Men för att kunna klättra behöver man ha lite mer erfarenhet också.
Ja.
Då är det bättre att vi har nu akademin som kan få skapa sig lite mera möjligheter att träna på ett bra sätt och få väldigt bra matchning.
Mm.
De kommer åka till Bromölla, de också här i höst.
Mm.
De kommer åka till BK Häcken och spela. Så det blir, de får bra rutin på att åka långt, spela. Hur förbereds man? Hur är jag att bli elitspelare?
Jag har för mig här att när man tittar tillbaka, och om det var i början när du kom tillbaka till STFF så hade ju ni ett projekt om att nå allsvenskan inom ett visst antal år. Jag tror det var senast 2013.
Ja.
Det var ju nära. Ja, ni hade ju några riktigt bra år i elitettan.
Ja. Ett mål ifrån.
Ett mål ifrån. Mm. Vad, det där projektet, vad bestod det av?
Det var ju att behålla en stomme spelare. Mm. Så att, och så är det för alla lag, att man vill inte ha för mycket nytt hela tiden. Mm. För det tar tid att spela in, och det tar tid för nya spelare att komma in i en ny stad. Mm. Det är inte bara på fotbollsplan, det är mycket annat också som sugs upp i kroppen. Liksom. Mm. Man är ju människa, man är inte fotbollsspelare, man är människa som spelar fotboll. Och då behöver man liksom... behöver man ha tid på sig.
Mm.
Och det så kändes det bra i år. För stommen har vi haft kvar. Och har fått in spelare som vi verkligen ville ha in. Och nu har vi haft lite otur. Vi har fick ju en skada på Sofie Brundin. Det är otroligt tråkigt för henne. För hon har ju gjort en väldigt stark vårsäsong här.
Mm.
Och så fick vi lite problem här med Olivia Wenglund också, men där ska vi i alla fall kunna sätta henne på plan igen.
Mm.
men det är ju så, når man inte hela vägen fram, och det är ju, vi får ju också fram talanger och bra spelare som också vill ta nästa kliv.
Mm.
Sen är ju Elitettan en väldigt bra möjlighet att utvecklas i. Mm. Det är en väldigt tuff serie på olika sätt. Inte bara på fotbollsplan, utan hur man reser och hur man förbereder sig. Det är en man tar lärdom.
Mm. Vad tror du talar för att ni tar de här kliven?
Ja, nu känns det ju som att ta klivet upp till nästa år, det är helt omöjligt. Men vi ska väl, vi har ju satt 2024 har vi gjort. Ja. Och då vill väl till att vi får behålla de spelare vi har och utöka truppen lite grann. Och sen utveckla några flera från vårt Flicken 19-lag som kan slussas upp så småningom, en eller två. Och behålla stommen framförallt.
Ja.
Behålla stommen.
Ser du giffarna som nödvändiga för att ni ska nå det där extra klivet, tror du?
Inte egentligen, inte. Det hade jag hoppats att vi hade kanske löst här innan i sådana fall. Det hade varit skitkul om båda lagen hade varit i Allsvenskan. Mm. Så är det ju. Men naturligtvis kanske rent marknadsmässigt, vi pratar om att kunna ge ännu bättre förutsättningar för spelarna, så kanske det hade kunnat gett lite mera på båda håll kanske.
Mm.
För jag menar, jag tror väl Giffarna är väl den trupp som kanske har minst ersättning egentligen av de allsvenska lagarna. Det är ju på så sätt är det ju en liten klubb.
Mm.
Så att det är ju liksom ingenting som man ska ta för givet på något vis. Men vi kan ju dra hjälp av varandra. Och framförallt också nya influenser på träning och allting sånt.
Ja.
Mm.
Och här, vi har ju hoppat i kronologi om man vill till det. Jag tänkte, du var ju nära att lägga av där efter diamantbollen.
Mm.
Kanske till och med la av. Vad hände?
Nej, men då debuterade landslaget 74.
Mm.
Och det här var 91. Alltså. Ja. Jag hade vunnit allting.
Ja.
I stort sett, ja, inte VM-guld då. Men brons fick man ju med sig. Men jag tycker jag hade gjort det mesta liksom. Och under hela tiden har jag också varit målvaktstränare. För jag tyckte att det har gjort mig bättre som målvakt att träna yngre. Så jag kände att men det kanske är det jag ska syssla med. Så då fick jag en liten plingling från Malmö och frågade om jag kunde tänka mig vara målvaktstränare där nere.
Och sen tog det 26 år innan du flyttade tillbaka.
Ja, det tog 14 till då.
Ja, 14 till.
13 plus 14.
Ja.
Ja, nej,
oj, vad jag
det
sa jag. Ja, ursäkta.
Då tänkte jag det hade varit, Jitex är ju också som SDFF en flick- och damförening. Mm. Så jag tänkte det kan vara intressant att se hur är det i en sån där stor förening. Så då blev man ju lite nyfiken på det. Så då flyttade jag dit.
Mm.
Och då hann jag ju inte i stort sett landa för en Ulf Bergqvist som var tränare för damlaget där sa det, du Ingmarie ska sluta. Det var målvakt.
Mm.
Du skulle inte kunna tänka dig att spela i alla fall en säsong till.
Mm.
Ja, kan jag väl. Så nu spelar jag till och med 96.
Ja.
Så blir det ett par SM-guld till då.
Ja. Ja, det är ju inte helt dumt.
Nej, det var det inte.
Och idag, rollen i SDFF är, du är målvaktstränare, men du är också på
kansliansvarig. Ja. Mm.
Mm. Hur trivs du i det?
Jättebra. Mm. Det är en bra kombination att kunna vara på båda ställena. Mm. Alltså med idag, nu sitter jag i overall idag och börjar man klockan 7 och klär på sig den eftersom vi har träning sen ikväll. då är det lätt att tänka på morgon, behöver man inte trixas för mycket med kläderna. Mm. Nej, men det är kul. Ja, men det är kul för man får ändå en inblick i hur det går för föreningen och vad som händer utanför plan helt enkelt. Mm. Och några idéer har man väl försökt också tagit med sig i och med att jag jobbar också på samma sätt i Malmö FF. Mm. Jag jobbar också på sidan där och var målvaktstränare.
Mm.
Så att man vet ju lite grann vad man skulle kunna. Vi försökte jobba lite grann extra med pausgrejer ett tag. Med lite teknikbanor och sånt där. Nu spelar de ju så mycket alla ungdomslag så att det är ju många som inte ens ska komma och titta när vi spelar. Inte ens våra egna.
Mm.
Och det tycker jag är lite synd. Mm. Det är väl någonting som man kanske ska se om man kan skruva på något vis. Vi hade ju ett pausmatcher lite grann och sådär.
Mm.
Sen tycker jag vi gör ju ett fantastiskt jobb med SDFF Plus också. Att de tjejerna är ju involverade lite olika av våra ungdomslag.
Mm.
Har hjälpt andra lag runt omkring här så att de kanske kunna spela matcher. För att de inte haft kanske så mycket spelare. Så att vi har... Det är ett fantastiskt verksamhet.
Du närmar dig ju pensionsåldern.
Jag är inne i den.
Du är inne i den till och med.
I mars.
Ja. Vad tänker du där?
Ja, men det är ju bara en siffra.
Ja.
Ja. Så jag skjuter upp den.
Ja.
Lite, ja, ett år har jag skjutit upp den nu. Så får vi se vad det blir.
Ja, så att du är öppen.
Ja.
För att hålla på och än så länge så brinner du ju bara.
Ja, det så är det. Man det är ju lite man får liksom, man brukar ta en dag i taget lite grann. Man ser inte så himla långt framåt.
Nej.
Men jag har ju fortfarande lite uppdrag också. En gång i veckan är jag på fotbollsgymnasiet 9. Mm. Och jag följer även flickor 06 landslaget tillsammans med en annan målvaktstränare, så vi delar på det.
Mm.
Att fortfarande en gulblå tröja på mig ibland.
Mm.
Och det är klart att det är alltid kul att träffa nya som vill framåt.
Ja.
Det, då håller man sig ung själv.
Mm. jag tänkte, för några år sedan då, så du berättade ju om det tidigare här. Du drabbades ju av hjärtproblem.
Ja, jag trodde att jag hade åkt på en förkylning. För jag brukar aldrig vara sjuk. Jag har aldrig tagit en värktablett eller någonting. Men det blev lite svårt att andas och skulle gå upp på trappen. Nej, nu får jag nog gå på vårdcentralen.
Mm.
Och då hade jag fått vätska i båda lungsäckarna. Och då hade hjärtat fått jobba lite för hårt. Så jag fick hjärtflimmer men hjärtsvikt också. Mm. Det var 2015. Så jag fick göra en ablation uppe i Umeå. Och sen har det varit lite sådär från och till med det här flimret. Det har gått både bra och mindre bra. Så att det har varit en ablation till. Och sen har man gjort lite elkonverteringar. Men varenda gång som man har känt lite piggare. så jag vet inte.
Nej.
Nej, så det är... Jag är inte orolig så, men det är ju obehagligt när det kommer. För det man inte vet är varför det sätter igång.
Mm.
Annars har man ju kunnat undvika sånt.
Mm.
Så att, men peppar nu, knackar lite grann, så har det varit bra ett tag.
Ja, det drabbade fotbollen är att du kan inte vara lika hands-on med målvaktsträningen längre.
Nej, jag kör ju, men jag kan inte själv ställa mig mål.
Nej.
Nej, för det tyckte jag var kul. Det kunde jag göra lite när någon målvakt var borta, så ställde jag mig det andra målet. Liksom. Men det är inte så bra när man äter broförtunning och får ett skott i huvudet. För det tror jag att jag kanske hade fått nu.
Ja.
Man reagerar inte lika snabbt längre. Nej. Men ibland har jag faktiskt hoppat in och bara... Men då försöker man ju bara stå och prata, men då får man ju försöka att låta bli det där. Jag slängde mig faktiskt här för ett par veckor sedan.
Ja. Hur gick det då?
Ja, det gick bra att komma ner, men att komma upp gick inte så himla bra. Det gick inte så fort.
Ja. Påverkar det någon annanstans i livet?
Nej, det är väl så här. Man funderar väl lite grann om man ska åka utomlands långt.
Mm. Mm.
Det är väl någonting som man kanske funderar en och två gånger på om man ska göra. För då måste jag ju, när det inte slår tillbaka själv, så måste jag ju in och göra någonting på sjukhuset.
Mm.
Och jag trivs väldigt bra på vårat sjukhus, eller trivs ska man inte säga kanske, men litar fullständigt på dem när jag är uppe. Mm. Så att då känns det skönt att vara nära hemmet då. Mm. Men nu åker jag till Norge efter midsommar, men det är ju ungefär som Sverige.
Det är lagom.
Ja, det är lagom. Ja.
Hur kom det sig att du flyttade tillbaka?
Ja, det var för 27 år borta. Ja. Min mamma var lite krasslig. Mm. Och hon har stöttat mig i så många år. Jag kände att det var liksom huvudorsaken. Att, ja. Jag kände att det var dags.
Ja.
Och så vågar man smita hem här också efter 27 år borta. Mm. Och sen så träffade jag min fru.
Mm.
När jag väl hade flyttat hem. Så det var ju också någonting som var väldigt härligt.
Hur lång tid tog det innan ni gifte er?
Ja, 2016.
Det är ju faktiskt lite fint tycker jag, eller väldigt fint tycker jag att gifta sig så lite senare i livet, att hitta sin kärlek.
ja, det är det. Och ja. sen också får man väl säga att det var väl bra att hon har överlevt så många år innan vi gifte oss. Ja. Nej, vi är intresserad av fotboll också. Ja. Så att men det är ju... man är ju kanske inte alltid den roligaste att leva med när man förlorar en match.
Nej, jag kan tänka mig det.
Då är man sur ett bra tag.
Ja.
Men det är bra att ha en motpol sådär. Så. Ja. Ja. Så men, det är härligt.
Men i det här, liksom, apropå att vara sig själv.
Mm.
Hur länge har du vetat om liksom, att det är kvinnor jag vill leva med?
Det har varit länge. Och det är väl för ganska många. Sen har man väl inte bara... Jag tycker alla har rätt att leva som de vill.
Ja.
Och alla behöver inte komma ut i tidningar och överallt. De som frågar, de har ju talat om så här är det.
Ja.
Ja. Och är det ingen som frågar så är det ingenting som... Ja. Nej, det känner jag liksom, det har inte jag haft någon behov av att komma ut på det viset.
Att dramatisera
nej,
på det sättet. Nej. Det ska bara vara självklart. Ja. Precis som att tjejer ska spela fotboll.
Exakt, bra. Ja. Det var en bra sammanfattning.
Ja, ja, men det är samma inställning som återkommer, märker jag.
Ja.
Men har det alltid varit accepterat? För här har det ju... Det har ju gått tid och samhällets syn på det hela är ju mer accepterande idag.
Ja, det har det varit. Men sen har väl inte... Jag har inte tänkt så mycket på det där. Nej. Faktiskt. Jag vet inte, jag verkar som att jag har gått med skygglappar i alla fall, på något vis. Men, men jag har inte tänkt så mycket. Jag har försökt alltid vara mig själv.
Mm.
Och då alltså, har man... Det är jag ju ganska lättläst. Man ser när jag är förbannad eller hör. Mm. Man ser när jag är glad.
Mm.
Det är de två ungefär.
Ja.
Det är sällan jag någonstans mitt emellan. Antingen jag är glad eller jag är förbannad.
Ja.
så har det alltid varit. Jag har inte funderat så där väldigt mycket på det. Sen tycker jag är jätteskönt att det har blivit så mycket öppnare för många som har kämpat med det. Det var väl kanske inte det första jag sa till mamma direkt. Nej. Men när man väl gjorde det så, varför har du inte sagt det tidigare? Så, nej. Men då var jag ju inte så gammal.
Nej, gjorde du det?
Nej, då var jag... Då var jag 19.
Ja, kommer du ihåg sammanhanget?
Det kom en telefonräkning. Och nu avslöjar jag allting här. Fasen. Nu ska jag snart ha betalt för den här podden. Nej, det kom en telefonräkning som var väldigt... Man ringde på jobbet.
Mm.
Jag jobbade på banken då också. Jag hade sommarjobbat på banken.
Mm.
Så då... Du, jag har fått en telefonräkning och då, jag visste precis, jag blev helt kallsvettig. Jag kom hem på en gång.
Mm.
Och så, jag har pratat telefon, vem har du pratat med då? Ja, då fick man ju tala om vem man hade pratat med. Och så. Ja, jaha, jo men det är en sak till också, ja. Så satt hon bara lugnt och stilla och väntade, så var det bara att tala om hur det var liksom.
Ja,
ja okej, och det här kunde jag ha sagt mycket tidigare.
Ja.
Ja.
Det är väl precis den reaktion man då vill ha.
Ja, men precis. Ja. Och pappa också sa, men herregud. Mm. Han har ju hållit på ganska mycket inom nöjesbranschen också. Så nöjesbranschen, han är duktig att sjunga och lite teater och sånt där. Så jag menar, för han var ju vardagssmart. Även på den tiden. Ja. Så att nej, det tyckte han inte var något konstigt alls.
Den är lite mer liberal på det sättet, ja, nöjesvärlden.
Ja, ja.
Jag vet, jag har en mamma från teatern, jag vet.
Ja,
jag
vet. Men det är man ju som man är.
Men de här skygglapparna, jag tänker ju att det på något sätt är någonting fint att få landa i när vi ska runda av. För du ska få hämta hunden på hunddagis.
Ja, min svärmor, Gullbritt. Hon är fantastisk.
Ja.
Hon älskar ju våran lilla bove, våran lilla Sigge.
Mm.
Men hon får också vara ute och röra på sig. Och det har verkligen varit bra under pandemin. Hon är över 80.
Mm.
Så att hon har ju tyckt att det var skönt att ha en vovve att vara ute och gå med. Också.
Akta Sigge på dagarna.
Ja.
Men om man får komma till de skygglapparna som speglar sig både på fotbollen och privatliv och vem du är i att få vara dig.
Ja.
Vad tror du, vad hade blivit med damfotbollen annars? Om man får koppla ihop allt och knyta någon säck.
Oj. Ja, men
I
stan här?
Ja.
Ja, men jag tror Agneta säkert fått någon annan att spela i målet. Det är rätt övertygad om.
Ja.
Nej, men för det blev ju en bra målvakt när jag försvann härifrån. Så det var någon, jag tror det är kinesiskt ordspråk att så fort det går att ersätta en, det är som om man stoppar ner fingret i ett fyllt vattenglas och tar upp det, så fort går det att ersätta någon.
Mm.
Och det är ju, då, om man lever efter det, då ska man ta vara på varenda tid man har.
Och det gör du.
Ja, det försöker
fortfarande
jag
i fotbollens tjänst.
Mm.
Stanna gärna kvar i den.
Ja, tack.
Så ska vi ta och runda av. Hur tycker du att det här har varit, Elisabeth?
Jättekul. Jag har sagt mycket mer grejer än vad jag trodde jag skulle göra.
Ja, jättetrevligt.
Jag vet inte, Lukas, men du gör någonting med mig.
Tack. Då säger vi tack för att du tog dig tid.
Ja, tack för ni som lyssnar.
Ja.
Mm.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.